Så gott att vara tillsammans så här på söndagarna och på vara i för Herren. Ja. Och veta att han är här faktiskt. Att det är inte en död Gud vi tillber, utan det är en uppstånden, levande frälsare. Det är härligt att veta. Och som faktiskt ser till oss var och en. Så stor är han. Att han har makt att göra det. Och han glömmer inte bort någon enda. Det är underbart. Tack Herre för den här dagen som du har skapat, Herre. Du har gjort den här dagen. För att vi ska få fröjda oss och vara glada. Herre, jag tackar dig för att du är mitt ibland oss. Du har sagt det i ditt ord att när vi åkallar dig så är du mitt ibland oss. Om vi bara så är två eller tre, eller om vi är ensamma, så är du där också. Tack att du känner oss var och en, Herre. Och nu ber jag, Herre, till dig att det du har lagt på mitt hjärta, Herre, att det ska få bli tydligt i alla våra hjärtan. Tack att du också vill tala till mig, Herre, och låta en andra uppenbarelse bilda över oss i eftermiddag. Herre, vi längtar efter att få höra från dig. Vi längtar efter att få följa dig, Jesus. Och vi längtar så efter att både få se dig och lära känna dig, Jesus. Jesus, i dig har vi allt vi behöver. Vi tackar dig för att vi får lägga av oss alla religiösa ritualer idag. Och vi får komma inför dig och ha en levande relation med dig idag. Tack att vi får vara med dig idag. Inte för något som vi gör, utan för att du har sagt och lovat i ditt ord, Herre. Tack att du är här i eftermiddag. Åh, Herre, rör vid våra hjärtan, Jesus. Och uppenbara dig för oss. Helige Ande, tack att du är här. Amen. Tack, Jesus. Amen. Amen. Jag ska börja öppna och läsa några rader ifrån en bok som David Wilkerson har skrivit, som heter Hunger efter mer av Jesus. Kanske du har den hemma i bokhyllan. Har du det, så rekommenderar jag dig att ta fram den, för det är en av de bästa böcker som jag har läst på länge. Och det var faktiskt Gullbrit här som påminde mig om den. Och både hon och jag har läst den. Den är fantastisk. På många sätt, måste jag säga. David Wilkerson, antar jag att de flesta vet vem han var. En profet, kan vi säga att han var, som nu är hemma hos Herren, som bland annat skrev en mycket känd bok som heter Synen. David Wilkerson hade ju en speciell kallelse, kan man ju säga, att våga säga det ingen annan sa. Och att göra det ingen annan gjorde, kan man säga. Han berättar om, med tanke på den rubriken som jag har idag, predikan som stör. Och jag hoppas att jag stör dig lite idag. Och att jag får störa lite. Och jag hoppas definitivt att lite av min predikan här får störa i andevärlden. För det, där behöver vi bli mer synliga. Så folk får se. Och förstar och väldigheter får se att Jesus är stor och han är segerfursten. En predikan som stör. Jag ska läsa från David Wilkersons bok här. Och det kanske blir en något längre predikan. Jag hoppas att du har tålamod. Annars får vi ta någon sån här bensträckare då. En gång kom en man gråtande till mig i Times Square Church. Han hade lämnat församlingen några månader tidigare. Han tyckte nämligen att budskapen från talarstolen var för genomträngande. Fram till dess hade han vandrat med Herren och växt trots sitt tillstånd. Sedan övergav han oss och gick istället till en församling där predikan strök merhårs. Det dröjde inte länge förrän han glidit tillbaka in i sina gamla synder. Han höll sig till det som predikades i den församlingen. Där fick han höra att allt stod rätt till i hans liv. Men han visste själv bättre. Han visste att han sjönk allt djupare ner i sina gamla synder. Vid bönemötet kom han tillbaka till oss för att höra Guds rena och klara ord. Samma kväll satt en man i rullstol till honom. Han och hans fru hade kört långt. De ville få höra ett ord som övertygade dem om synd. Mannen längtade efter att hans innersta skulle skakas av Gud och sa: det var så länge sedan jag hörde ett budskap som övertygade mig om synd. Han ville att hans hjärta skulle rannsakas och prövas, för han längtade efter ett helgat hjärta. Är det inte det vi behöver? Är det inte en predikan som gör, som talar till våra hjärtan om synden i våra liv? Att vi behöver rannsakas. Nu kommer jag att läsa från lite olika bibelställen här, men jag ska börja i Jeremia. I Jeremia, som ju kallades tårarnas profet. För redan i sin ungdom så utvaldes han och kallades av Gud. Och han såg folkets tillstånd, folkets synd. Och han grät mycket över folkets tillstånd. Att de levde i synd. Och jag ska läsa från Jeremia, det 6:e kapitlet. Och vers 10. Jag vill läsa på lite olika ställen här. Till vem ska jag tala? Och för vem ska jag vittna så att de hör? Deras öron är tillslutna så att de inte kan höra. Herrens ord föraktas bland dem. De vill inte veta av det. Och så läser jag vers 13 och 14. Ty hög som låg, alla söker i orätt vinning, både profet och präst. Alla handlar i lögnaktigt. De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Och så läser jag från det 9:e kapitlet också. Vers 12-14. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat så att han kan förklara varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade: jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan och följt balerna så som deras fäder lärde dem. Och så ska vi gå tillbaka nu till Nya testamentet, till Lukas. Och så ska vi läsa där en del. I Lukas, det 4:e kapitlet. Nu ska vi läsa om Jesus. Och hans gärning. Och när han gick ut och började predika. Och vad som hände när Jesus gick ut och började predika. Vi läser Lukas, det 4:e kapitlet. Och från vers 14. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man väckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade över det nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: är inte han Josefs son? Då sa han till dem: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Och han fortsatte: amen säger jag er, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land, alltså i Syrien. Och fastän det fanns många spetälskare i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem rena utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggt på och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Vi läser några verser till. Så begav han sig ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De kände sig träffade av hans undervisning. Han talade med makt och myndighet. I synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrev: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden: tig och far ut ur honom. Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra: vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och det far ut. Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Vi stannar där en stund. Det står att Jesus kom ifrån öknen i andens kraft. I den heliga andens kraft. Han var uppfylld av anden. Det står att han talade skriftens ord. Han var smord att predika. Vad skulle han predika? Glädjens budskap. Frihet för de fångna. Syn för de blinda. Ge dem betryckta frihet. Och predika ett nådens ord från Herren. Det var kallelsen. Han kom för att erbjuda frälsning, inte dom. Domen, den hör framtiden till. En dag när Jesus kommer tillbaka. Nu är frälsningens tid här. För vem? För de fattiga. För de som har ett förkrossat hjärta. Den som har behov. Den som längtar. Det finns frihet i Jesu namn för alla som vill höra och ta emot detta. Och det gäller idag. Frälsningens tid är här. Frälsningens tid är nu. Det står här att de vittnade mot honom. Och så står det att de häpnade. Men de trodde inte på hans ord. Kan man tänka sig? Han sa, jag säger er sanningen. Då blev de ursinniga. Varför? Jo, av en anledning. Folket kände sig träffade av hans undervisning. Det var ju därför de blev ursinniga. Det var därför de blev störda. Han störde dem i deras sömn. De sa, vad är det med hans ord? Han talar ju med makt och myndighet. Alltså inte som de skriftlärda, som de religiösa. Och de onda andarna blev störda. De började ropa och manifestera sig. Och skrika, vad har du med oss att göra? Du den levande Gudens son. Vad störde de blev? Hela andevärlden blev störd. Människor blev störda. Varför? Jo, därför att sanningen stör synden inuti människans djupaste liv. Det var därför de reagerade. Den heliga ande vässar svärdet. Så att Guds levande ord avslöjar det djupaste mörker inuti varje människa, i människans hjärta och sinne. Det blir en mäktig konfrontation mellan ljus och mörker. Det träffar och det rör vid människors hjärta. Det är det handlar om. Prediken som stör, den rör också. Han talade inte alls om de skriftlärda och religiösa har gjort. I termer som ingen förstod eller som inte berörde. Han vågade störa dem i deras förblindade mörker och tankar. Och Guds ande rörde dem genom ordet som förkunnades. Genom Guds levande ord. Och varför? Jo, för att han talade sanningen. Och så om vi fortsätter att läsa i Lukas, det fjärde kapitlet och vers 38 där. Och en bit ner. Så kan vi ju se vad som hände eller vad det leder till egentligen. Då står det i vers 38, det fjärde kapitlet. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem. Vid solnedgången kom alla till honom med de som led av olika sjukdomar och han lade händerna på var en av dem och botade dem. Onda andar for även ut ur många. Och de ropade, du är Guds son. Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom och när de kom till honom ville de hålla honom kvar och hindra honom från att lämna dem. Men han sa till dem, också för de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike. Det är därför jag har blivit sänd. Och han predikade i synagogorna i Judeen. Resultatet blev att folk i stora skaror följde honom och kom för att höra Guds ord. Och skriftordet som man hade läst i Jesaja gick i fullbordan från den stunden. De fick sina liv förvandlade människorna. Och de blev försonade med Gud. Kom in på den rätta vägen. De som var som får. De var som vilsegångna utan herde. Som hade gått vilse. Utan någon som ledde dem. Utan en herde. I Lukas 5 och 8. Så fick lärjungarna, Petrus fick vara med om ett under. När de hade fiskat hela natten och inte fått något enda. Och när Jesus på Guds ords befallning bad dem att lägga ut näten. Och så fick de massor med fisk. De som hade varit ute hela natten och inte fått något. Då står det, när Simon Petrus såg det, står det i vers 8 i 5 kapitlet, föll han ner för Jesus och sa, gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han fick där ett starkt möte med den levande mästaren, med den levande guden. Så stark att han kände att han var full av synd. Han såg sig själv från insidan. Han såg hur eländig han såg ut på insidan när han verkligen mötte Jesus. Han kände sig ovärdig. Och så står det att de andra lärjungarna som Jesus kallade, det står, när de mötte Jesus, vad gjorde de? Jo, de omvände sig. Kom till tro. De såg sig själva i hans ljus. Och de visste vilka de var i hans ljus. De visste att i oss borde inget gott. För det gör det inte i människan om man inte har mött Jesus och fått sitt liv förvandlat. Och då står det att de lämnade allt och följde honom. De lämnade allt och följde Jesus. Utan den helige andes uppenbarelse i våra liv. Om att vi har synd i våra liv. Utan andens uppenbarelse. Så kan vi aldrig, oavsett hur vi än försöker, åstadkomma en sann, äkta och verklig omvändelse. Om inte den helige ande har pekat på synden i våra liv. För det är helt och hållet andens verk i våra liv. Varför? Guds ord överbevisar människor om synden. Det står att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Jesu Kristi ord. Men, säger Guds ord, hur ska vi kunna tro om ingen predikar? Vad ska vi predika om? Sluta tala tomma ord utan liv. Sluta med föreningsliv och politisk korrekthet från talarstolarna. Sluta upp med all falsk religiositet. För det föder inte liv. Det föder död. Är det inte liv så kan det inte föda liv. Det måste vara levande. För det som förmedlas från talarstolen måste vara levande för att människor ska få det äkta sanna livet. Så är det. Det är sant. Guds ord säger det. Och är det döda predikanter i köttet som står i talarstolarna, ja, då blir det ingenting. Det blir inget äkta samtliv. Men det kan bli en falsk omvändelse där människor bedras och tror att de har omvänt sig till den levande guden. Men de har aldrig fått nytt liv på insidan. De är inte födda på nytt. Och jag misstänker att det sitter en och annan i kyrkorna i vårt land som egentligen inte är födda på nytt. Sluta att kompromissa. Vi måste sluta att kompromissa. Man måste lyda Gud mer än människor, sa apostlarna. Pastorer och herdar, inklusive oss, borde omvända sig och låta sig förvandlas av kraften i den helige ande. Komma tillbaka till den första kärleken i Jesus. Varför? Jo, det är bara så vi kan bli brinnande och börja vinna människor till Jesus. Istället för att bygga upp stora, vackra minnesmoment över sina egna personer, som man gör i många sammanhang idag. Man bygger stora, överdådiga verk kring sin egen person och kring sin egen samfund och organisation. Vi måste återvända till Guds eget ord. Det är det enda livgivande brödet från himmelen. För det är faktiskt så att vi går under utan Guds ord. Har vi inte det levande brödet från himmelen, så blir vi inte mätta. För det enda som mättar vår ande, själ och kropp och ger oss liv, det är brödet som kommer från himmelen. Det är Guds ord. Guds folk håller på att svälta ihjäl idag. Det står att folket blir tygellöst. Man vet inte vilken riktning man ska gå. Man har ingenting att följa. Därför att ordet förkunnas inte längre. Man läser inte Guds ord längre. Och då blir det ett lätt offer för villfarelsens ande. För falska profeter och herdar. Det står i Guds ord: var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Så står det i 1 Petrus 5:8. Och det är så oerhört viktigt att varenda troende lärjunge måste lära sig att äta själv. Man måste lära sig att äta och inte ständigt bli matad. Och så tro inte alla förkunnare som står i våra talarstolar. Tro inte på allt vad de säger, bara för att de är pastorer, evangelister eller profeter. Vi är ju uppmanade att själva pröva allt som predikas i Guds ord. Genom att leva nära Jesus och ha en djup relation med honom. Det är bara då som den helige ande i oss kan peka på det vi hör och visa oss sanningen i Guds eget ord. Bibeln säger att vad som än predikas, vad som än sägs från talarstolen, om det inte är i överensstämmelse med ordet, så pröva det inför Gud. Tro inte allt. Bara för att det står någon på ett podium i en kyrka, så är det inte säkert att den personen är rätt ute. Utan du måste lära dig att läsa Guds ord och att själv bedöma. Du har fått den helige ande, hjälparen, för att du ska kunna se och veta vad sanningen är. Jesus och apostlarna varnade gång på gång för en tid då många falska förkunnare ska träda fram och bedra även de utvalda. Bibeln säger det. Men hur är det möjligt, tänker du? Man känner sig trygg där man sitter i kyrkbänken. Man känner sig trygg. Nej, du är inte trygg om du inte står i en direkt kontakt med den helige ande. Om inte den helige ande bor i dig. Du är inte trygg. Allt står inte väl till. Jag skulle vilja ropa ut det här. Jag skulle vilja säga och ropa ut det varje dag. Allt står inte väl till. Se er omkring. Se dig omkring. Var är sanning och rättfärdighet idag? Hör du vad man talar? Hör du vad de säger? Vad är det de säger? Jo, de säger välgång. Välgång. Framgång. Man talar om glädje och lycka. Man talar om väckelse och församlingstillväxt. är så trött på det ordet församlingstillväxt. Vad är det? Vad är det? Vad är det egentligen? Välgång, framgång, glädje och lycka. Väckelse och församlingstillväxt. Utan bön och omvändelse. Va? Va? Utan bön och omvändelse. Hur långt bort ifrån Guds ord har vi kommit då? Utan verklig nöd för de förlorade. Va? Är det sant? Utan förföljelse och förakt. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer inte. Bibeln talar inte om det. Bibeln talar i motsatt riktning. Det kommer inte av sig självt. Inte utan att vi får gå igenom det Jesus och apostlarna gick igenom. Det var ju det Jesus lovade oss. Aldrig att vi får se denna framgång och de här stora, fantastiska monumenten som man bygger idag. Guds ande är inte där. Guds ande finns inte där. Därför att det finns ingen nöd i människors hjärtan. Det finns ingen syndanöd. Det finns ingen omvändelse. Idag säger man, anpassa evangeliet till nutidsmänniskan. Så att hon kan förstå sammanhanget när hon kommer till oss. Så att hon känner sig hemma hos oss. Så att hon känner sig inkluderad. Det är också ett ord som jag är väldigt less på. Inkluderad. Okej då, visst. Men plocka inte bort sanningen om omvändelse från synd och evigdom. Plocka inte bort sanningen om att ta sitt kors på och följa Jesus. Dörren står öppen för sökande som verkligen vill omvända sig. Jesus har sagt det. För de som söker, som kommer till honom, vill omvända sig och bekänna sin synd. Men Jesus säger till dem som inte kommer in den rätta vägen, gå bort från mig, jag känner er inte. Du måste komma den rätta vägen. Du måste komma genom dörren Jesus Kristus, den levande Gudens son. Det finns bara en dörr att komma in genom. Annars ska Herren säga på den dagen, gå bort, jag känner er inte. Man vill inte höra sanningens ord längre. Vi är så less på domedagspredikanter, säger man, som talar skräck och mörker. Ja, men det är ju vad som väntar den som inte har omvänt sig till Herren. Så säger Guds ord. Mörkrets djupa hålor. Evig dom. Helvete. Straff. Bibeln talar om det. Vem talar idag om lidande? Om förföljelse, förakt och hån för Jesu namns skull? Bibeln säger från början till slut. Se till att ingen bedrar er. Håll er vakna, säger Guds ord. Somna inte. Varna mitt folk. Hela Guds ord handlar om det. Varna, varna. Vem ropar ut detta i vårt land idag? Vem? Vem ropar i nöd ut för människorna idag? Ska du?
Inte många.
Inte många. Nej. Inte många. Bara ett fåtal. Ska du och jag ropa? Vem vill vara Guds sändebud, säger Bibeln. Vem vill gå och vem ska jag sända? Varna folket. Varna de som går förlorade. Varje dag. Gud, ge oss nöd i våra hjärtan för människor. Vi har ju inte nöd i våra hjärtan för människor. Gud, hjälp oss, ge oss nöd så att vi kan varna. Så att vi kan varna Guds folk idag. Vart är ni på väg? I vilken riktning har ni börjat gå? Är det den bibliska vägen eller är det en annan väg? Vi behöver varna folk. Jesus kommer snart. Så, det finns ett så i Bibeln som är så underbart. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det är kärlek. Jesus sa, mitt liv ger jag. Ingen kan ta det från mig. Det är kärlek. Apostlarna la ner sina liv. Allt sitt eget. Och gav det för Jesus. Och för Guds rikes utbredande. Det är kärlek. Det kostar. Det kostar. Det kostar. Hur många av vår tids förkunnare har beräknat den verkliga kostnaden att följa honom? Det är inte ett glamoröst, häftigt liv i kändisskap som Bibeln talar om. Absolut inte. Det är ett högt pris att följa Jesus i tjänst för honom. Och ändå är det det som är den verkliga kärleken till mänskligheten. I Jeremia säger så här i 7:31. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra när slutet på allt detta kommer? Idag är vi rädda. Vi är så rädda och känner fruktan för att avskilja oss för Jesus och lämna allt för att följa honom. Vi är rädda om vårt eget anseende. Vi vill vara som alla andra, åtminstone i Sverige. Och inte skilja oss från mängden. Det gör man inte i Sverige. Icke. Vi är noga med att i alla avseenden vara politiskt korrekt. Vi fruktar människor mer än Gud. Fast det ska vara tvärtom. Nu ska jag läsa ifrån boken här igen. Det är det vilket som stod. Det är det vilket som berättar om att han har predikat i många kyrkor. Och han talar om att pastorn i kyrkan älskar i regel Herren. Han är ingen ond människa. Men han är fylld av fruktan. Han är rädd att den helige ande ska komma. Rädd för att folk ska ta illa upp. Känner ni igen det? Tappa inte kontrollen. Om den helige ande kommer. Vi måste ha kontroll. Han talar om helgelsen. Men är rädd för att gå för hårt fram mot synden. Han säger att i några av dessa predikstolar har jag manat till omvändelse. Jag har klargjort Herrens krav på helighet och varnat för hans dom över synden. De som kompromissar, de som har kompromissat, rusar fram gråtande, bekänner sin synd och vill bli renare. Men när jag ser på pastorn ser jag hans oro över att gudstjänsten gått snett. Han är rädd för att människor ska gråta okontrollerat eller falla ihop på golvet överbevisade om synd. Han fruktar att de nya inte ska förstå vad som händer. Han väntar bara på att ta över mötet och lugna ner stämningen. Har ni varit på ett sånt möte någon gång? Han går till talarstolen och viskar övertygande att Gud älskar dem alla. Sedan påminner han om den sena timmen och avslutar snabbt gudstjänsten. Han lägger sordin på mötet så att den heliga andes övertygelse om synd inte ska bränna. De skuldtyngda medlemmarna går hem bekymrade. Deras pastor tycks inte bry sig om det. Jag lämnar alltid sådana möten helt nedbruten. Var finns sorgen över synden? Ser inte herden vad som händer? Dessa gråtande folk vill ju att den heliga ande ska övertyga dem om synd och rena dem. Det är det i den här boken. Vi kompromissar om sanningen. Hellre än att ta föraktet och bli hånade av människor. Vi läser Lukas 6 kapitel. Från vers 22 där. Vad Jesus säger. Lukas 6, 22. Saliga är ni, säger Jesus, när människor hatar er och stöter bort er. När de hånar och smutskastar er, allt för människosonens skull. Gläd er på den dagen. Jag hoppar av glädje. Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Så kan vi läsa den 26 versen. Ve er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Det är Jesus som säger detta. Saliga är ni. Gläd er. Ve er. Så ska det vara, så kommer det att bli. Och det är så Jesus har sagt. I Markus berättas det om hur Jesus kom tillbaka hem. Och han och lärjungarna började betjäna människor. Och de betjänade, det kom så mycket folk där Jesus var och hans lärjungar. Så de hade inte ens tid att äta. Han inte varken sova eller äta. För människorna kom. Älskade att höra på Jesus. Man älskade att se vad han gjorde. De kände kärleken ifrån mästaren. De visste att han kunde förvandla deras liv. Både fysiskt och själsligt. Men vad hände då? Jo, då kom hans anhöriga till Jesus. För att ta hand om honom. Under tiden han betjänade människor. Man sa att han hade förlorat förståndet. Nu gick det väl ändå för långt. De tänkte kanske så överan, det får man inte bli. Nu har han gått för långt, Jesus. Nu måste vi rätta till det här och försöka lägga till rätta. Familjen skulle ta tag i Jesus nu. De skriftlärda hade också kommit ner från Jerusalem. Vad sa de när de såg vad Jesus gjorde? Jo, de sa att han måste vara besatt av djävulen. För att han drev ut onda andar. De blev alla störda av det Jesus sa och gjorde. Jesaja sa, vem trodde vår predikan? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Vad handlar det om? Det handlar egentligen om omvändelse och förlåtelse. Att omvändelse får förlåtelse. Jesus till och med förkastades i sin egen hemstad. Varför? Ja, de tog anstöt av honom. Fariserna och de skriftlärda kunde inte se Guds härlighet. För lagiskheten skymde sikten. De var fullt upptagna med att hålla fast vid alla inlärda människobud. Vad tragiskt. De kunde inte se härligheten som strålade ut ifrån Messias. Utan de höll fast vid alla inlärda människobud, egna stadgar. De hade munnens bekännelse, men deras hjärta var tillstängda för Guds levande ord. Jesus varnade för fariséernas surdeg. De var fina och putsade på ytan, sa han, men inuti var de fulla av döda ben. Vem skulle våga vara så fruktansvärt radikal idag? Vem? Vem vågar stå upp och säga att allt inte står väl till? Vem vågar konfrontera de falska profeterna och hedarna idag? De som profeterar om välgång och framgång på alla områden. Vem vågar säga sanningen? Folket går under och går förlorade medan vi försöker skapa någon slags enhet och ekumenik i våra kyrkor. Alltså det är något som är fel här. Det är något som inte stämmer. Vi jobbar jättemycket på det. Att vi ska ha det så mysigt och gott tillsammans. Och vi ska komma tillsammans i all sköns enhet och ekumenik. Ekumenik med de nutida religiösa ledarna. Som inte håller sig till ordet och sanningen. Men det gör ingenting. Vi ska inte se på det som skiljer oss åt. Vi måste se på det som förenar oss. Även om det är en annan lära och villfarelse. Man drar fritt ifrån och lägger till fritt i Guds ord. För att kunna anpassa evangeliet. Så att man inte ska stöta sig med någon människa. Är det rätt? Är det rätt? Nej. Jesus predikade sanningen. Och hans predikan störde många. Men hans predikan gladde ännu fler. Stora skaror av människor kom till honom. De kom till tro. De blev helade och befriade. I Markus berättas också hur Jesus kom till templet. Och rensade bort allt som fanns på helig plats. Det var ett heligt område, templet. Och där var det mycket skräp och avgudakultur. Jesus gick in och slog omkull borden och drev ut dem som fanns där. Han hade till och med en piska. Han gjorde sig en piska. Och då står det i det sammanhanget att översteprästen och de skriftlärda var rädda för honom. Och på ett annat ställe står det att de var avundsjuka på honom. Så vad gjorde de skriftlärda när han liksom tog ansvar för Guds hus som skulle vara en ren och helig plats? Vad försökte de göra då? Antagligen det man gör idag också. De försökte röja honom ur vägen. De började samtala om hur de skulle kunna döda honom. Få bort honom. Varför? Därför står det i Markus att människor var överväldigade av Jesu undervisning. Vilket skäl hade de att röja Jesus ur vägen? Han predikade det sanna evangeliet, Guds kraft till frälsning. Jag ska inte läsa det, men i apostelgärningarna så står det om Petrus. Jag har sagt det många gånger här. Den fegaste blev den frimodigaste. Är det inte fantastiskt? Han som var så feg som förnekade Jesus. Han blev den mest frimodiga. Alla övergav Jesus, så står det. Alla lärjungarna övergav honom. Och i Apostlagärningarna 3:19 står det ett nyckelord. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Evangelium, en Guds kraftig frälsning.
Amen.
Och lärjungarna, de gav inte upp, apostlarna. De predikade ordet i Jesu namn, fast de hade blivit förbjudna av de styrande att göra det. De gjorde det ändå. De prisade Herren för att de ansågs värdiga att bli fängslade och piskade. De prisade Herren, de lovsjöng Herrens namn. Ja, kära Gud. Hur långt borta vi är. Och så står det något underbart. När de skingrade församlingen under förföljelsen, så kom Filippus ner till Samaria och predikade Guds ord och förkunnade Guds ord där. Och det står så fint att det blev stor glädje i den staden. För det blir det när evangeliet förkunnas på rätt sätt. Ska vi läsa från andra Timoteus brevet? Andra Timoteus, det fjärde kapitlet. Vad Paulus säger till lärjungen Timoteus. Andra Timoteus 4:1-5. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.
Amen.
Amen.
Tack
Jesus. Idag är det så få herdar som träder upp i talarstolarna, som varnar fåren för alla de faror som tränger sig in i fårjorden. Alltså både inifrån de egna leden står det, och utifrån ska det komma. Paulus, han talade många gånger under tårar och under bön, vaknätter. Talade till församlingarna, till lärjungarna. Han hade en oerhörd kärlek till de han hade vunnit för Jesus. Under lidande och bön talade han till de kristna. Han förmanade och varnade för det som kunde bedra och för det som kunde föra dem bort ifrån Gud och tron. Vi läser Jeremia ett ställe till där. Ett ställe till Jeremia. Jeremia, det 8:e kapitlet. Jag tycker faktiskt att det är en bild på oss idag. Jeremia 8:4-8. Säg också till dem, så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Varför vänder det sig ständigt bort, detta Jerusalems folk? Det håller fast vid sitt svek. Det vägrar att vända om. Jag har lyssnat och hört efter. Det som inte är rätt, det talar det. Ingen enda ångrar sin ondska. Ingen säger, vad har jag gjort? Alla viker av i egen riktning. Likt hästar som störtar sig ut i striden. Till och med storken under himlen vet sin bestämda tid. Och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när de ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa och vi har Herrens lag, alltså Herrens ord? Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Alltså man har gjort om sanningen till lögn. Till och med djuren vet när det är dags att vända om, att komma tillbaka. Men inte ens Guds folk idag ser det till i lever. Så därför säger jag, låt oss fortsätta, eller låt oss börja, kanske jag ska säga, predika det som stör och rör vid människor. Eller? Låt oss verka medan dagen är här, säger Guds ord. För Jesus säger, för det kommer, när natten kommer, så kan vi inte verka längre. Det står faktiskt så, och vad det innebär, det vet inte jag riktigt. Men det står så, att vi ska verka medan dagen är inne. För det kommer en natt när vi inte kan verka. Guds ord säger det. Därför att brudgummen kommer snart.
Amen.
För att hämta sin rena brud. Ett folk som är berett, som är helgat och härligt. Ett folk som väntar på sin brudgum, som längtar efter hans återkomst. Vi håller på att förbereda oss inför bröllopet i himmelen med vår brudgum. Och det blir en bröllopsfest utan dess like någonsin, som vi aldrig har varit med om och aldrig kommer att få vara med om, men det blir härligt.
Amen.
Och dit är vi på väg, syskon. Det är där vi går. Och tänk att det står där i Guds ord att glädjen ska aldrig ta slut. Det är ju underbart. Men det är ju det vi håller sig fram emot. Men samtidigt i detta så får vi ju inte bli så själviska att vi bara tänker på oss. Hur bra vi har det när vi går och sitter på söndagsgudstjänsten 1 timme och 10 minuter. Och vi går hem och lagar mat och så sätter vi på tvn och så har vi glömt vad man predikar om. Om det nu överhuvudtaget var en predikan som rörde vid hjärtat. Eller störde vid hjärtat. Eller hur? Stör mig inte, jag sover. Och jag orkar inte höra. Kom inte med det där, säg inte det. Jag står inte ut med att höra det. Kom inte med sådana här domedagspredikningar. Kom inte och predika om sånt. Du bara skrämmer bort folk. Det är bättre att skrämma dem nu. Eller hur? Men du ska skrämmas. Vi har det bästa evangeliet. Vi har det bästa. Och du har fått nåden att ta emot. Fått nåden att Gud har kallat oss. Så återvänd hem. Kom tillbaka till han som har skapat dig. Till han som har köpt dig med sitt eget blod. Kom tillbaka. Vänd om. Vänd dig bort ifrån din synd. Han kan rena dig i ett enda nu med sitt blod. Han kan göra dig vitare än snö. Som vi sjöng om här. En gammal sång, vitare än snö. Han kan göra det. Det spelar ingen roll var du har varit. Hur misslyckad du är. Tänk det är fantastiskt. Att få bli född på nytt är att bli ett litet spädbarn. En liten nyfödd bebis. Som är så oskyldig och så ren. Och så söt och så god. Ett litet spädbarn i Guds famn. Istället underbart. Åh, jag älskar Jesus. Så är det sen. Han tillfredsställt min själ. Han har gjort det. Och jag älskar Jesus. Varje dag. Han har sitt överflöd med. Jesus. Det namnet, det skönaste namnet av alla. Han vill ge oss allt. Men vaka och be. Och vakna. Ropa ut till den här världen att de ska vakna upp. Se tillståndet i landet. Se dig omkring. Allt står inte väl till. Långt därifrån. Allt står väldigt illa till faktiskt. Men Jesus är på tronen och kallar dig och han kallar mig att komma hem, att komma tillbaka. Det är det evangelium är. Det glada, glada, glada budskapet. Amen. Måtte Gud ge oss mer hunger efter Jesus. Måtte Gud lägga nöd på våra hjärtan för människor. Jag ber till Gud själv att jag börjar bli brinnande för människor. Att vi inte är så egoistiska utan att vi börjar se oss som kvinnor. Och vi delar med oss. Varna människor. Vi har sett det. Vi har hört det. Vi har fått det. Fritt och förintet. Låt oss dela med oss. Och ropa ut i detta land. Ropa ut och varna. Jesus kommer snart. Amen.
Amen.